Vi ber. Tackar dig himmelske Fader, Israels Gud, att vi får vara här idag. Tack för Bibeln som är ditt ord. Be att du helige ande kommer nu och lyser på ditt eget ord. Och som det står i Hebreerbrevet, att du låter ordet, bibelordet, smälta samman med oss. Be dig Jesus Kristus att du bara vandrar runt här och du får vara huvudperson. Du är i centrum och Herre, tack att du är god. Tack att du har all makt i himlen och på jorden. Det är det som är fundamentet för vårt utsändande. Och tack Herre att du älskar oss alla mer än vad vi någonsin kan förstå eller ana. Du dog för var en av oss på korset. Du har betalt priset för allas vår synd. Hela priset. Så vi ber dig Jesus Kristus, bara vandra runt här och tala till oss. Lägg dina händer på var en av oss. Du vet precis vad vi behöver. Vi ber vi alla ska få möta dig. Allt det här lämnar vi till dig, Far, i vår Herres Jesu Kristi välsignade namn. Med bönen Veni Sancte Spiritus, kom heliga ande. Amen. Ja, kära vänner, jag tänkte läsa en bibeltext här som jag fick på mitt hjärta. Jag predikade över den senast på årsmötet, men jag ska lämna den ska jag inte göra sen, men jag ska ta en liten annan vinkel ändå efterhand här. Men det är den bibeltexten som kom för mig. Vi ska få lyssna till Paulus. Aposteln Paulus. Han befinner sig i finkaburen, i fängelse, i Rom. I början av 60-talet efter Kristus. Han vaktas av den pretoriska, vi kan säga de skriver de kejserliga bataljonen. Det är liksom top notch, premiumsoldaterna kan vi säga. De som var allra mest i centrum i Rom. Ibland så kunde de få för sig att ha ihjäl kejsaren om de vill ha en ny kejsare. Så det var inflytelserika soldater. Han sitter i fängelse där. Han som är kejsare då, han hette Nero. Och kanske har du hört talas om Nero. Det brukar inte så där vara bra vibbar kring och det namnet är lite belastat. Han började faktiskt väldigt milt förhållandevis för att vara kejsare, Nero. Men blev värre och värre. Och i början av 60-talet så var han extremt farlig. Oförutsägbar. Lynnig. Och på samma gång världens mäktigaste man. Rätt så jobbig kombo. Ja, det är situationen för Paulus. När den helige ande kommer till honom. Och ger honom följande ord. Filipperbrevet 3 från vers 12. Filipperbrevet 3 från vers 12. Jag vet inte om vi kommer upp det på skärmen. Det är kanske för sent för det. Då jag bara läser det. Så här skriver Paulus. I denna situation som fånge i Rom. Under kejsar Nero. Inte så att jag redan har gripit det. Eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Okej. När Paulus skriver det här så låter det ju på något sätt så självklart. Och Paulus är ju Paulus. Och jag tror att vi har en tendens att, inte du kanske, men din bänkgranne, att vi har en tendens ibland och lite lätt sådär romantisera bibliska personers livssituationer. Så någonstans vet vi ju liksom att Paulus fick lida, absolut. Till och med blev martyr, det vet många. Vi förstår någonstans att livet var tufft, men ändå tänker vi att det var liksom lite lättare. Det var lite klarare. Det var lite lättare liksom allmänt att se exakt vad man skulle. Och nog var väl ändå den där ängeln med skylten där varje dag i Paulus liv. Lite så tänker vi lite omedvetet ibland. Och då tänker vi så här att ja, men det är ju självklart att Paulus skriver att han glömmer det som ligger bakom och sträcker med sig mot det som ligger framför. För sån var ju han varenda dag. That was his middle name. Det var liksom bara så han alltid gjorde. Det var lätt som en plätt för honom. Men nej, jag tror alltså att vi just gör det då vi romantiserar över hans livssituation. Eller vi romantiserar hans livssituation. Över kan vi stryka där. Dålig svenska. Paulus är ju befriande ärlig. Han skriver Bibeln. Det blir Guds ord. Det blir precis det Gud ville, tror jag. Och mitt i det så är han, ni vet, den heliga ande är ju sanningens ande. Sanning på grekiska, aletheia, betyder det som inte är dolt. Och han skriver och omvittnar både plus och minus. Han håller inte igen på plusset. Ingen falsk ödmjukhet här. Ingen jantelag. Men han håller sannoliken inte heller igen på minuset. Och ska vi tänka oss lite grann vad Paulus var i sitt liv i början av 60-talet. Han har hängt med, han har följt Jesus ganska många år. Vi ska inte dra hans liv i resumé nu, det hinner vi inte. Men han var ju hjärnan i förföljelsen mot de kristna. Han var den värste. Skurkarnas skurk. Och så möter han Jesus. Och det chockade honom djupt, såklart. Han blir slagen till marken av Guds kraft. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna 9. Och så får han budskapet att Jesus har dött på korset, betalt priset för all hans synd. Han får ta emot Jesus nu, bli en kristen, fyllas av den heliga ande. Och sen säger Jesus om Paulus liv till en broder som hette Ananias i slutet av Apostlagärningarna 9, fritt översatt: Paulus liv kommer bli rock'n'roll. Paulus liv och hans tjänst som har pågått mer än 20 år när vi kommer in här, kanske uppåt 25 år. Hans liv och tjänst har varit som en mycket, mycket brant slalombacke. Mycket frukt, mycket plus, mycket halleluja, mycket genombrott, mycket att Gud använt honom. Men mycket kamp, mycket nöd, mycket lidande, mycket attacker. Så Paulus, så som vi möter honom här i början av 60-talet efter Kristus, han ser ut lite grann, jag är mycket ytlig människa, så jag är intresserad bland annat av hockey. Så just nu följer jag Frölunda, jag tycker det är väldigt intressant när de äntligen kommer igång igen med försäsongen. Och ja, där finns ju de unga spelarna som inte har spelat så länge utan precis nu har kommit igång. Men så finns det ju veteranerna. Och veteranerna, där ser du ju liksom när det blir lite närbild, du ser ju över hela ansiktet liksom att hockeyn har präglat deras liv. Fattar ni? Rent fysiskt. Det är liksom ärr och det är bulor och näsan är 2 centimeter för långt åt vänster kanske och lite olika sådana här saker. Men ofta är de glada och de är på gång och kämpa och allt det där. Men de är veteraner, de är ärrade. Fredrik Ljungberg, som inte spelar hockey utan fotboll. Han berättar om, ni vet, man ser ju bara det här flashiga. Det som syns på tv-skärmarna. Han spelar ju bland för Arsenal, det gick rätt så bra för dem då. Han berättade i någon intervju att när han var professionell fotbollsspelare, det fanns inte en enda morgon då han inte vaknade och hade ont någonstans. Det är det vi liksom oftast inte ser. Inte en enda morgon han inte vaknade upp under sin karriär. Och det var någonstans, och då tror jag inte han menar liksom det sticker lite i kinden. Är ni med? Jag tror han menar lite mer ont än så. Ja, men kanske en bild för Paulus. Han är ärrad, han är märkt. Det har varit mycket kamp. Han var ingen stålman, han var ingen superhjälte, han var inte osårbar. Och det skriver han om gång på gång i sina texter. Nu gör jag det lite snabbt här, för det är söndag, vi ska inte predika för länge. Tänka på söndagsteken. Men ni vet, läs om hans liv i slutet av andra Korintsebrevet. Han talar om hur många gånger han har blivit piskad, förföljd, faror, svek. Han berättar om att han varje dag bär på en förtärande nöd för de kristna runt om och alla galenskaper de ofta hittar på. Ni vet, vi säger ofta så här, urkyrkan. Och så får vi något så här romantiskt i blicken, urkyrkan. Paulus, han skriver i Filipperbrevet om urkyrkan, och han skriver krasst, alla tänker bara på sitt, ingen på Kristi Jesus sak. Och det är kristna han pratar om. Men han menar att på den tiden fanns det väldigt många kristna som jagade så mycket likes som möjligt. Vilken mycket märklig tid. Ja. Och så var ju Paulus heller inte då syndfri. Det är bara en som är syndfri i världshistorien. Han heter Jesus Kristus. Paulus var också tvungen att brottas med den gamla människan. Jag hade förmånen i våras att få predika i Östergötland för en församling där Bo Giertz dotter satt. Bo Giertz, numera hemma hos Jesus, biskop i Svenska kyrkan. En stor förebild för många av oss. Jag fick vara med och bära kistan på hans begravning. Man kom fram till kistan, det man såg på kistan då i Göteborgs domkyrka när vi skulle bära hans kista. Det var en stor nött bibel. Det var det som mest kännetecknade honom. Här tar vi och lägger på en stor, hans egen bibel då. Och så bar vi. Bo Giertz, han travesterar på Luther. Och han sa, jag pratade med hans dotter om detta, han sa det tydligen ett antal gånger på lite olika sätt. Han sa så här, Bo Giertz, när han fritt citerar Luther. Om den negativa sidan av vårt ja, som även Paulus bar på, så sa han så här. Det heter att den gamle Adam drunknade i dopet. Men det aset, han kan simma. Och jag vet inte hur det är med din gamla människa, men mina simbo, jag märker. Och det är därför Paulus skriver i Romarbrevet 7, mitt i att han beskriver allt underbart som Herren gör, och han får varje dag ta emot Jesu förlåtelse, och han skriver om att vi är kallade att leva och följa honom och mer efterlikna honom, och helgelsen ska få gå på djupet mer och mer och förvandla oss mer och mer. Och sen mitt i det skriver han i Romarbrevet 7, det onda som jag inte vill, det gör jag. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Ja, då är det den gamla människan i honom som är korsfäst med Kristus, dödsdömd, men tyvärr inte död förrän vi kommer till himlen. Jag vet inte hur det är med din gamla människa, den negativa sidan av ditt jag. Jag kan säga, min gamla människa sprattlar tyvärr rätt så bra. Så det fick han också kämpa med. Så apostlarna var där i fängelset. Och han skriver lite om sin livssituation. Om du läser Filipperbrevet så skriver han lite om liksom, hur var hans livssituation när han skriver det här underbara om att liksom sträcka sig framåt och löpa för att vinna segerpriset i Kristus Jesus, och han ska satsa och han är laddad och han verkar fylld av glädje. Filipperbrevet kallas ofta för glädjens brev. Det är fyra korta kapitel, det bara knattrar av ordet glädje. Man kan nästan inte låta bli att bli glad så fort man, det bara kommer glädje. Inte den här ytliga liksom flåshurtiga, jag mår bra. Utan den här glädjen från den heliga ande som bara bubblar underifrån. Ja, vad var hans livssituation då? Ja, nummer ett har vi redan täckt. Han satt i fängelse under kejsar Nero. Det innebar, mina vänner, att Nero... Det är inte riktigt, ni vet, som svenskt rättsväsende. Funkar inte så. Nero kunde när som helst skicka in soldater som skulle komma in till Paulus och ta huvudet av honom. Han hade ingen garanti. Och det, han blev ju halshuggen också, tror vi, kanske kring 67 efter Kristus. Kanske cirka sådär 5-6 år efter att han skrev det här. Så det var nummer ett. Jag vet inte vad du skulle göra med dig, men jag skulle bli lite smånervis av det. Nummer två. Han skriver om kristna. Vi har redan varit inne lite på det spåret. Kristna på den tiden gjorde mycket underbara saker, så liksom halleluja. Men han skriver brutalt ärligt om att det finns ett gäng kristna utanför fängelsemurarna som är jätteavundsjuka på honom. På den tiden kunde man bli avundsjuk. Det är så en ytterst märklig tid. På den tiden blev inte alla glada, inte ens alla kristna glada för att det gick bra för någon annan kristen, utan man kunde bli avundsjuk. Jag är väldigt glad för att jag inte har problem med avundsjuka. Högst någon gång per dag. Vet du varför du så sällan hör predikningar om avundsjuka? It hits too close to home. För att vi alla brottas med det. En gång fick jag avundsjuke coaching av den helige ande, tror jag. Jag kan inte bevisa det subjektivt, men jag tror det var den helige ande. Jag hade en sån här grön stund. Jag började bli avundsjuk på någon. Det var någon som hade någonting som jag skulle vilja ha. Och jag hade min lilla gröna stund. Jag vet inte varför avundsjukan är grön, men det var de i serietidningarna när jag var liten. Så jag hade en grön stund. Och ni vet, det värsta med avundsjuka är liksom att det är få saker där vi så mycket ljuger för oss själva. Vi liksom erkänner knappt ens för oss själva att vi är avundsjuka. Ännu mindre för någon annan. När sa du senast till en bror eller syster, jag är så avundsjuk på den personen? Det säger vi sällan. Det stoppar vi djupt in i ett fack här. Prata om andra, så inte du, men andra gör det. Ja, och så hade jag en grön stund. Och ni vet, jag började liksom tänka dåligt om den här personen. Jag började söka fel hos den här personen. Och ni vet, den här gröna grejen, det här giftet började komma igång. Och ni vet, då är det fara värt. För snart omsätts det där i ord. Då jag börjar prata illa om den personen inför någon annan. Och under helt andra förutsatser. Med helt liksom andra, vad man säger, försöker låta mogen. Men grunden, varför jag egentligen var liksom på väg dit, var för att jag var avundsjuk. Och då plötsligt hoppar en helig ande in. Och ofta när en helig ande talar till mig, jag kan inte garantera att det var det, men hoppa in, då är det så stor glädje. Det är så muntert, det är liksom så glatt. Det är inte det här tunga, liksom så här, utan det är glädje, det är kärleksfullt och det är glatt. Och det är med ytterlig precision. Så en helig ande hoppade in och jag bara hörde inifrån, tänkte, men inifrån, men ändå liksom, jag tänkte, det där var inte från mig. Så här, avundsjuka är en synd. Kom precis bara så. Det brukar vara från helig ande, brukar ofta komma väldigt precis. Avundsjuka är en synd. Och jag bara, va? Jaha, vad är det här? Avundsjuka menar du? Jaha. Och jag var så påkommen. Sanningens ande med stor nåd. Och var den helige ande. Ni vet, jag brukar säga, den onde försöker ge oss nackspärr. Han är åklagaren. Han vill binda oss i fördömelse och förkastelse. Jag har haft nackspärr en gång i mitt liv. Jag fastnade så här. I 3 dagar såg jag inget utom mig själv. Det är väldigt långtråkigt att ha nackspärr. Och djävulen, Satan betyder åklagare på hebreiska. Han vill ge oss andligt nackspärr. Han vill liksom att du ska fokusera på dig själv så mycket det bara går. Och så är han lögnens fader på samma gång, men han ljuger smart. Och liksom, han vill gärna påminna dig om lite synder hitan och ditan. Men han vill att du ska dra helt fel slutsatser av att du begår felaktigheter och synder. Alltså har en gammal människa. För han vill att du ska tro att det här innebär att du är fördömd och förkastad och inte får ta emot Jesu förlåtelse. Och han vill dessutom göra det ganska vagt och ganska diffust, som en grå, förvirrande anklagelsedimma som man liksom fastnar i och förfryser i. Och så fastnar man där. Den helige ande, han har som jobb enligt Jesus, ett av hans jobb är att uppenbara om synd, ofta via bibelordet. Men han gör det på ett helt annat sätt. Han pekar på där, då, det, bekänn. Och det var precis det var nu. Avundsjuka är en synd. Aha, det var en synd det här jag tänkt om den här brodern. Det skulle bli ännu värre synd om jag bara prata illa om honom. Vad ska det någonstans? Vad ska den här synden någonstans? Just det ska till han som har dött för min synd. Tjoff iväg till Jesus. Är du med? Så folk var avundsjuka på Paulus. Och han skriver så här att de predikar om Jesus för att göra det svårare för mig i min fångenskap. Helt galet. Deras motiv är avundsjuka. Om du har avundsjuka. Om du har det här någonstans. Om du känner igen det jag sa. Jag hade inte tänkt säga något om avundsjuka, men det bara ringde till. Då skulle jag vilja säga till dig. Fastna inte i Naxberg. Låt inte den onde få dig tro att du är fördömd och förkastad. Utan ta den här avundsjukan, kalla den för vad den är och skicka den till Jesus. Det har befriat mig ofta att tänka så här, avundsjuka är en synd. När jag börjar få min lilla avundsjuka stund på dagen så brukar jag tänka, nej men det här ska ju till korset, iväg. Men Paulus, han har en underbar inställning i Filipperbrevet. För han talar om de här motiven som de har då, att det liksom är avundsjuka, det är orena motiv. Och då säger han bara, för han är fylld av den heliga ande, han bara säger, än sen. De predikar i alla fall om Jesus, så det är ju bra. Det viktiga är liksom att det går bra för honom, att han kommer i god dag och de predikar om honom. Att mitt rykte är på väg ner liksom i slasken, det är fine, det gör ingenting. Liksom. Än sen. Ja, hans nästa livssituation är att han har väldigt få människor där som sällskap, kristna. En broder han haft där, ni vet det var mycket helande, mycket tecken och mycket under och mycket mirakler i apostlagärningarna. Men det vi ofta glömmer är att apostlagärningarna ägde inte rum över en kvart. Apostlagärningarna ägde rum över en generation. Och även de kunde vara med om att saker och ting tog lång tid. Och här har han en broder som har varit sjuk under en längre tid och långsamt blir bra igen och räddas tillbaka till livet. Ja. Så det är det där som Paulus har med sig. Och någonstans tror jag så här att Gud ska strax gripa in. Vi ska om igen komma tillbaka till texten vi läste. Men ni vet, när Paulus skriver om det här liksom, att jag har blivit gripen, det är Jesus det. Och jag glömmer det som ligger bakom och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Det kommer ju så att säga på förekommen anledning. Det måste rimligtvis innebära att Paulus i kampen, i lidandet, i nöden, med sina egna tillkortakommanden som han behövde förlåtelse för varje dag. Mitt i den situationen så blev den väldigt tuff för honom och det fanns en slags riktning att han höll på liksom att fastna i det förflutna. Han höll på mer och mer att vända sig bakåt och inte framåt och liksom krympa ihop i det här läget. Man liksom fastnar så här, man vill inte gå framåt utan man liksom fastnar in här. Men det är då det händer som han skriver om här i bibeltexten. Han skriver ju om att jag själv är gripen av Kristus Jesus. Så Jesus gjorde med honom det jag tror han vill göra med dig här idag. Han kommer till honom, inte med en utskällning, inte liksom med ajabaja. Han kommer till honom och ger honom en omfamning. Jesus kommer till honom, den uppståndne, mitt i fängelset. Och han har liksom fastnat här, men Jesus bara dyker upp där och bara omfamnar Paulus. Och det som att Paulus kanske har fastnat, ni vet, med det förflutna. Att han liksom, ibland är det som att vi bär på en väldig last av vårt förflutna som liksom låser ner oss. En gång när vi hade nattöppen kyrka kom det in en man. Då spenderar de natten i kyrkan, de får kvällsmat och vi ber aftonbön och allt det där. Det gör vi en gång per vecka under vinterhalvåret i Klara som jag jobbar för. En gång kom det in en man, jag hade aldrig sett det förut. Han drog med sig en låda i ett snöre. Det var hans väska. Och ni vet, det var tungt. Man kunde se hur tungt det var. Och det liksom skrapade den här lådan som han bar med sig. Man tänkte, men snälla någon. Hur kunde lådan hålla hela vägen till Klara kyrka? Det är precis som att Paulus, han liksom har fastnat. Han bär på det förflutna. Varför gick det så? Varför gjorde de så? Varför blev jag så besviken där? Och varför öppnades inte den dörren? Och varför blev det på det här sättet? Liksom? Och så bär vi på det här. Och du vet, den onda älskar när vi tror att vi sitter fast. Men ni vet, när Jesus omfamnar Paulus, som liksom hade fastnat i det här läget, då hade Jesus också sin hand någonting. Vet ni vad det var? Ledtråd? Yes! Det var en ledtråd här, eller hur? En himmelsk sax
Så samtidigt som Jesus omfamnade Paulus hade han den här himmelska saxen. Och så liksom klippte han och wow, den här bördan från det förflutna, det här liksom inkrökt och det här att bära med sig allting. Och varför blev det så? Det liksom bara lossnar. Och det är då Paulus får kraft. Han fylls av den helige ande. Jesus och den helige ande mår toppen tillsammans. Och fadern är där också. Han fylls av den helige ande och så bara... Det tänds en eld, den här elden som Paulus liksom känner så väl igen i sitt liv. Det tänds en passion, djupare och starkare än någonsin. Så hockeyveteran han är. Och trots att det ömmar en del av ärren, och trots att allt inte har gått som man har tänkt, och trots att en hel del kristna är avundsjuka på honom och hittar på fuffens där ute, och trots att hans vän var så sjuk, och trots att han inte vet om han ska överleva dagen, så liksom föds på nytt en kraft, en passion. Och så beskriver han sig själv som en löpare i ett lopp. Ni vet, de sprang också för 2000 år sedan. Och när de kom runt sista kurvan så fanns det en stenpelare. Och det är det han kallar för målet. Jag är på väg mot målet. Jag är på väg hem till Herren. Jag är på väg liksom. Han kallar att dö för att bryta upp och vara hos Kristus. Han vet att Jesus har uppstått. Han har banat vägen för oss. Han har krossat även döden. Vi är på väg till en underbar tillvaro hemma hos Gud. Nu kör vi järnet. Amen. Och ni vet, jag tänkte det på vägen hit, och vi ska strax säga amen här. Några korta, är ni vakna? Jag tänkte på det på vägen hit, att det är lite speciellt här med sommaren. Och nu generaliserar jag, jag vet det. Och det stämmer inte alls lika bra på alla, och jag förstår det. Men jag tänkte ändå på sommaren. Och jag tänkte att sommaren är en märklig årstid liksom. För det är den årstid som ofta för de flesta av oss är mest annorlunda andra årstider. Hösten och vintern och våren, då liksom kör vi ofta på. Men sommaren, och det finns för många av oss, nu generaliserar jag vet det, men för många av oss är det så att sommaren, det är liksom en årstid vi har speciella förväntningar inför. Det är då det ska vara riktigt härligt, det är då det ska bli ett paradis, och det är då det ska bli så underbart. Och det blir det ofta, och halleluja att ofta blir det. Men ibland blir det inte så underbart som man trodde att det skulle bli. Det blir inte riktigt som man hade tänkt sig. Sommaren är ofta den årstid som gör flest av oss efteråt sabba. Vad var det som hände egentligen? Och då menar jag inte bara negativt, då menar jag också positivt. Men det är ändå så. Och sommaren ofta, vi bryter våra rutiner, våra vardagsrutiner. Och ofta så för en del av oss, inte för dig, men för andra, så är det ofta liksom att våra andliga rutiner kan ofta också bli lite lidande. Det här med bibelläsningen och bönen och flowen och gå i gudstjänst och allting. Och vi får lite mindre andlig mat helt enkelt, och det mår vi oftast inte toppen av. Jag pratar för en kompis. Är ni med? Men då kan det vara ett härligt ord nu från Herren. Han är inte här för att fördöma dig. Han är inte här för att förkasta dig. Han är här för att omfamna dig som han omfamnar Paulus. Och så har han med sig den himmelska saxen. Synderna skickar vi upp till korset, och då är vi förlåtna. Vi ikläder oss inte vår egen rättfärdighet, den är en fläckad klädnad. Jag skulle aldrig någonsin vilja ikläda mig Hans Weisbergs rättfärdighet, det är totalt kaos. Nej, jag ikläder mig varje dag Jesu Kristi rättfärdighet. Det får du göra idag. Ta emot full förlåtelse, och så har Jesus med sig med ett leende. Samtidigt som han omfamnar dig, så har han med sig den himmelska saxen. Och så får du säga som honom, jag sträcker mig framåt. Det här är ju lite som ett nyår. Så är det judiska året. Vi är på väg in i tre stora judiska hösthögtider. Nu ska jag inte nörda in i det. Men man förbereder sig genom månaden Elul just nu, innan månaden Tishri. Man blåser i basun just nu. Varenda dag nere i Jerusalem. För att liksom förbereda sig för att nu håller någonting stort på att hända. Nu kör vi framåt. Amen. Kort då, extremt kort, ett par, sen bjuder vi inte förbön. Ett par väldigt, väldigt korta så här. Vad man kan ha med sig när man ska gå framåt. Är ni vakna? Ja. Härligt. Ett par korta här då. Och det här är saker du vet bättre än jag, men nu står jag här så vi tar mig.
Nummer ett, vad jag tänker händer när Jesus får klippa av det där bak, vi tar emot förlåtelsen och vi tackar Gud för allt gott i sommar och vi lär oss av vad som har varit i sommar, så det var inte bara dåligt, inte så jag menar, men i vilket fall, när vi nu då liksom vänder oss framåt, så nummer ett, jag har tre korta uttryck. Nummer ett, det jag tror att vi på något sätt ska sikta på, be Herren att hjälpa oss med, gå in i, be Herren ge oss tro för, nummer ett är andas in. Andas in. Tänk vad Herren har berättat för dig i höst. Absolut mycket jobb, absolut ska jag mycket för andra. Halleluja för det. Men tänk vad det, liksom, det ligger på Jesu hjärta att den helige ande, han vill hjälpa dig att hitta vägen till de gröna ängarna nu när du kommer in i höstterminen. Han vill hjälpa dig hitta till den där, inte lag, inte krav, inte börda, inte måste. Vi släpper alltid, ingen kramp, utan som en gåva, som en möjlighet. Tänk ifall han vill hjälpa dig liksom att varje dag i början på dagen på något smidigt sätt som passar dig. När det gäller andas in och andas ut går våra nådegåvor, så tror jag det är väldigt viktigt att tänka som David tänkte när han skulle fightas mot Goliat. David skulle fightas mot Goliat, han hade tro för det, han var på gång, nu ska jag fightas mot Goliat. Men så sa de, nej men du kan ju inte bara gå så där. Du kan ju liksom inte bara gå med den här slungan och några stenar, det funkar inte, det där ser jättekonstigt ut. Nej, du måste göra på dig Sauls rustning. Och så sätter man på någon Sauls rustning som var andra människors förväntningar på hur han skulle göra det. Och så har man en röst inifrån rustningen, jag kan inte ha det här. Är du med? Vi jämför oss för mycket med andra. Förebilder är bra, gemensamma mönster från Bibeln och liksom vi ber till samma Gud. Och jag älskar tid i världen, det gör ju många miljoner andra också. Det är jättebra att göra gemensamma prylar. Men du ska göra det på ditt sätt. Jag tror Herren vill ta av dig Sauls rustning. Du ska läsa Bibeln på ditt sätt. Be din morgonbön på ditt sätt. Gå till kyrkan på ditt sätt. Andas in på ditt sätt. Gå upp på Herrens berg på ditt sätt. Ta en dag för Gud på ditt sätt. Stryk i kalendern och du får glädje över det. Bara stryk och gör det på ditt sätt. Vill du stå på en korsskorsning så går det bra. Vill du simma i vattnet och ta din bönedag så går det alldeles utmärkt. Du gör på ditt sätt så som Herren kallar dig. Då får vi den här härliga davidiska lättheten. Vi springer fram mot Goliat. Så tänk ifall det här är ett år då inte Herren framförallt ska betona allt du ska göra för Gud och hur du ska, utan framförallt vad jag vill ge dig, säger Herren. Jag vill ge dig en liten bibelstund varje dag. Jag vill ge dig en liten morgonbön som inte är kram, men som på ditt sätt, där du får lite ord från Gud. Du får ta emot Kristi rättfärdighet och bara klä dig i den, ta emot hans förlåtelse. Du får det varje dag. Andas in. Ja. Och så kommer nästa. Nu snabbar vi på här. Och nästa är då ganska följaktlig och logisk. Andas ut. Eller hur? Andas ut. Inget krav, inget du måste göra. Men jag tror för många av oss att när vi liksom är med Herren och han får andas på oss och han får omfamna oss, ja, då liksom föds en längtan här på insidan att göra något för Jesus. Att göra något för Jesus. Ofta är det bästa som kan hända för oss själva i vår gudsrelation att vi får göra något med de nådegåvor som Herren ger oss. Och jag ska ge en bild för hur det är när man inte gör så. Jag fick ett ganska speciellt bibelord i somras. Och jag vill ge det till dig och jag är på väg mot amen. That's a promise. 137. Nu är, här är Guds folk, judarna, de är väldigt sorgsna, förståeligt. De förs i exil till Babel. Och det är en sorglig situation. Och då skriver psalmisten så här. Det här är alltså när man gör fel. Så här, Psaltaren 137 från vers 1. Vid Babels floder där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. Och lyssna här, det är vers 2 jag är ute efter. Lyssna. Den heliga ande bara lyste på det här bibelordet i somras så för mig. Där i pilträden hängde vi våra harpor. Inte märklig syn. Kan du se det framför dig? Vad gör de när de kommer till Babel? Jo, de tar det de brukar använda för att, ni vet, med sina nådegåvor som ni gjorde så underbart här. Lova Herren. Nej, det tar vi hänger upp i trädet istället.
Och det kan väl se lite kul ut, men det är ganska sorgligt, för man kunde istället haft dem liksom för att lova Herren. Är ni med? Och då bara kom den helige ande. Jag bara kände att jag tror det var Herren, för det är ju Guds ord i alla fall. Det är ju Guds ord. Det är. Och så här, att det finns många som liksom har hängt sina harpor i träden. Det kanske har varit tufft, det har varit mycket kamp. Du har fastnat lite i det förflutna, det är Paulus kamp. Vad det är som har hänt i ditt liv. Och du har bestämt dig för att nej, men nu får det vara på lite halvfart. Nu hänger jag upp min harpa i trädet. Om du har som gåva evangelisera på din arbetsplats. Eller du har som gåva leda lovsång. Eller både och, varför inte det. Eller du har som gåva att måla tavlor för Herren. Eller du har som en gåva någonting annat. Vad den är för någonting. Så har du bestämt dig bara för att nej, men nu struntar vi det. Nu kör vi inte full fart. Nu tar vi inte den där fighten. Nu kör vi inte det här galna för Jesus. Utan istället så ligger vi läkert, vi kör det lite bekvämt. Men plötsligt har en märklig gråhet kommit in över ditt liv. Det blir så muligt, det blir så tråkigt, det blir så själviskt. Liksom vi säger, nej men det här mådde jag egentligen inte så bra av. Du har hängt upp din harpa i trädet. Då tror jag den helige ande vill säga till dig bara, nej men ta ner den där harpan. Om du känner att du liksom inte vill, vi lever i ett fritt land. Jesus älskar dig ändå. Men det kan vara så att du är här som får en längtan idag. Bara, nej, men jag vill ta ner harpan från trädet. Jag vill kämpa för Herren. Jag vill gå i mina nådgåvor. Det vill jag liksom ha med mig nu. Då tror jag det är det bästa du kan göra för dig själv. För att inte tala om hur många du kommer välsigna med det hela. Ja, och nu tar vi sista uttrycket och sen bjuder vi in till förbön. Och sista uttrycket jag vill ta fram, andas in, andas ut. Och sen det sista jag vill säga är ny pingst. Någonting jag har liksom som kvillar på insidan, det är bön om en ny pingst. I denna stormiga värld, där det verkar som att fler och fler börjar söka sig mot Jesus. Tänk ifall Gud liksom vill komma med en ny pingst till Sverige. Det har mer och mer kommit för oss i Stockholm. Vi har en pingstkonferens nu på pingst, märkligt nog. Tillsammans med Fillan, nu ska jag inte glömma någon, Citykyrkan. Korskyrkan och så vi är klara. Vi har en pingstkonferens nu, haft 2 år på raken. Och vi har en bön. Vi ber liksom inte bara för våra kyrkor, utan vi har mer och mer fått på vårt hjärta att be för Stockholms innerstad. Och be om en ny pingst. Som inte bara är för kyrkan och bönesamlingen, vilket är underbart, utan som är out there. Tänk vad Herren i denna stormiga tid, mer och mer människor öppna. Tänk vad Herren vill kalla fler av oss ut på djupt vatten. Budskapet i Bibeln är ju att Herren vill att pingsten ska ske gång på gång på gång på gång på gång. Pingsten är menad att återupprepas. Och då blir det ju inte vår kraft, utan då blir det ju Herrens kraft. Korta små, par korta vittnesbörd om det och sen bjuder vi till förbön. Vittnesbörd nummer 1. Jag var i Kungsan för ett par veckor sedan. Och skulle predika lite där på scenen. Kungsan och vi lovsjöng Herren där. Jag var inte där alla timmar, lovar. Men jag var där en del av tiden. 9 timmar var Guds folk samlat för att tillbe, lovsjunga, upphöja Jesus mitt i Kungsträdgården. Tusentals kristna. Det liksom hördes i regeringshuset, det hördes i riksdagshuset. Det hördes för alla som gick förbi Kungsan. När man stod där uppe och gastade så hördes det ut i kaféer där folk satt och fikade. Och man höll på i 9 timmar. Och det gjorde man redan förra året. Tänk väl Gud är en bönhörande Gud. Tänk för han svarar på alla de här bönerna som folk bad och tillbad där under 9 timmar. Jag jobbar ju i Klara kyrka deltid. Och vi går ju på korsvandring varje långfredag. Med stort kors. Och ni vet, långfredag för svenskar vanligtvis så är man ledig. Det är ganska dåligt väder, eller dåligt, men det är liksom inte sommar. Så man kanske inte är ute och solar om det inte är det vädret. Det är lite sådär småkallt fortfarande. Vad gör man då? Jo, väldigt många svenskar går och shoppar. Och ni vet, jag glömmer aldrig första året när vi kom med det stora korset. Vi sjöng lovsånger, Bosse Järpehag leder oss i lovsång. Vi sjöng de här gamla Lina Sandell-sångerna. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre med giv och så vidare. Och jag hade inte förväntat mig att vi skulle bli stenade när vi gick med korset där. Absolut, det är väl inte liksom vår style riktigt här uppe. Men jag hade förväntat mig att vi skulle bli ignorerade. Och där kommer vi med det stora korset, en stor bibel, ett par hundra från Klara, sjunger Lina Sandell-salmer. Det är liksom så enkelt. Är ni med? Det är underbara salmer, men ni fattar vad jag menar. Det är liksom inte världens mest avancerade plan. Och jag har blivit helt chockad över att vi blir inte ignorerade. Och vi möter inte kyla. Från de flesta möter vi enorm kärlek. Och de följer oss. Och vet du vad det här är? Måste jag verkligen säga amen snart. Vet du vad det här är? Ni har det här också? Känner ni igen det? Det är ett Sackeus-träd. Sackeus ville möta Jesus. I alla fall se honom. Men ville liksom inte att det skulle synas. Så han gömde sig upp i ett träd. Och där satt han. Men det går så där, eller hur? Jesus stannar och tittar på honom. Ni vet, det är ju perfekt. Jag filmar, ni vet, vi har folk mitt i centrala Stockholm, som det verkar, helt vanliga människor i centrala Stockholm, inte minst många unga vuxna. Vi har de som följer oss med sina mobiler. Hoppsan, nej, vi ska inte sätta på ficklampan kanske. Då tar det slut batteriet. Nej, nej. Vi har folk som följer oss med sina mobiler. Hela, ni vet, de hänger med oss i typ 45 minuter. De hänger med ner till Sergels torg. De hänger med när vi pratar om Jesus. De liksom hänger med hela vägen. För jag filmar ju åt någon annan. Och vi var med om en sak. Där nere vid Sergels torg när vi predikar om Jesus. Precis vid Jesu dödsstund. Vi var med om en sak för 1,5 år sedan som var väldigt speciell. Och det var att för 1,5 år sedan, och vi hade, det var många som hade samma vittnesbörd. Det var tusentals människor, det var väldigt rörigt. Det var hundratals ungdomar som satt på en trappa, de var ganska stökiga. Och så pratade vi om Jesu ord på korset och vi sjöng de här lovsångerna nere på Sergels torg. Och de stillnade, de gick inte, de bara satt där. Och de var liksom helt med. Folk kom ut från kaféerna och vi var ett antal personer från Klara som sa till varandra, och människor som inte brukar överdriva, människor jag har förtroende för. Jag sa samma sak. Vad var det som hände på torget? Jo, det som verkade hända på Sergels torg, det var som att den helige ande kom över torget. Ny pingst. Tänk ifall vi är på väg mot en ny pingst i vårt land. Då är det ju roligast att vara med, eller hur? Så där på riktigt. Nu ska vi bjuda in till förbön. Vi har redan predikat alldeles för länge. Här är olja. Olja i Bibeln är tecken på den heliga ande. En bönämne nu då, som jag, när man kommer fram här och blir smord med olja av oss, då säger man ingenting. Man bara ställer sig. Vi bara smörjer med olja väldigt kort. I Jesu namn lägger handen på det. Men vi tror verkligen att Gud är med. Det får vi många vittnesbörd om runt om. Och bönen nu någonstans, det är liksom det här att Herren ska sända dig i sin kraft framåt in i höstterminen. Att han ska sända dig och att du ska få en förnyad vision av Herren. Andas in. En längtan att läsa Bibeln, en längtan att be, en längtan för din egen skull. Liksom att verkligen äta rejäla tuggor av det där gröna gräset. Och samtidigt en längtan att ta ner harpan från trädet. En längtan att liksom säga, se här är jag som Jesaja sa. Hineni salaktini, se här är jag, sänd mig. Så vi smörjer med olja här och ber för dig. Och så samtidigt har vi förebedjare. Yes, de står där. Till förebedjarna går ni med fördel för att tala ut ett förbönsämne. Där kan ni säga vad ni har på hjärtat mycket, mycket bra. Och så får ni förbön där. Vi kan göra så att vi ställer oss upp. Ni har suttit länge. Vi ber. Himmelske Fader, Israels Gud, vi tackar dig för att du är med oss. Vi tackar dig för att du kom till Paulus. Du kom inte med en utskällning. Du kom inte med fördömelse. Du kom inte med förkastelse. Du kom med dig själv. Du kom själv. Och du omfamnade ditt älskade barn Paulus. Och han fick bli så påmind om att han är iklädd din rättfärdighet. Han fick förlåtelse om igen för all sin synd. Och så klippte du det där bandet bakåt. Och här så kom den här lättheten, så kom den här friheten, så kom den här elden. Så kom den där bara längtan, den där passionen att löpa för dig framåt mot mållinjen. Att inte backa genom livet. Och längtan att ta ner harpan från trädet och bara ge järnet för Jesus även med nådegåvor. Tack för att du gav Paulus det. Tack att han har fått ge det till oss idag. Och nu ber jag dig helige ande att du bara kommer till oss var och en. Och Herre, jag ber bara att du välsignar oss. Jag ber att du sänder oss rakt in i höstterminen, Herre. Tack för att du är här och nu idag. Du förlåter oss all vår synd om vi bara säger det till dig. Och tack för att du ikläder oss om igen din rättfärdighet, inte vår. Och tack Herre för att du sänder oss framåt. Andas in, andas ut Herre. Vi ber om en ny pingst över vårt land. Över Göteborg. Vi ber att din närvaro ska märkas. Inte bara i kyrkor, inte bara i bönhus, inte bara i bönegrupper. Utan din närvaro ska märkas på stan i Göteborg. Det ber vi dig om Herre. Vi lovar Herren, och ni som vill bli smorda med olja kommer fram här. Ni som vill gå fram till förbön och tala ut era förbönsämnen, ni går där. Och så har vi en liten stund inför Herren innan vi avslutar gudstjänsten. Välkomna.
Yeah. Nattens fasor skrämmer.